Få saker är så spännande som att återkomma till någonting efter en paus. Efter att ha spottat ur oss ett avsnitt i veckan i mer än ett år är vi nu tillbaka i studion efter 2 månaders poddvila. Man kan förvisso aldrig kliva ner i samma flod 2 gånger. Men nu har det verkligen runnit mycket vatten under broarna.
Äntligen får vi podda igen. Jag är så taggad. Men apropå det där med att man aldrig kan kliva ner i samma flod 2 gånger. Varför är det ändå så lätt att man ramlar tillbaka i samma mönster även när allt känns nytt, fräscht och man själv är utvilad och övertygad om att den här gången ska jag inte? Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin och du lyssnar på Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
Tada! Nu får jag bjuda dig på te igen.
Nu får jag bjuda mig på te. Äntligen.
Här ska spillas i. Det var ett tag sedan vi satt här och pimplade te tillsammans.
Det var det verkligen. Hur känns det? Känns det liksom kul eller lite nyvaket? Eller?
Ja, alltså det känns kul och nyvaket i ordets rätta bemärkelse.
Just det.
Jag hade ju gått och lagt mig i hängmattan och vila en stund, bara så här 20-25 minuter innan du skulle komma. Och sen vaknade jag av att hunden skällde och jag flög upp. Eller jag flög inte upp, jag höll på att ramla. Jag blev helt chockad. Jag hade verkligen somnat i hängmattan, så att jag är verkligen nyvaken.
Härligt. Och jag cyklade ju hit, så jag är så här motsatsen till nyvaken.
Ja.
Så ja, lite svettig är jag å andra sidan då.
Ja, och jag satte på mig flis för att jag hann bli frusen här inne på kontoret, var det så kallt. Så vi har verkligen kommit in med olika energinivåer.
Verkligen, och temperatur.
Ja, ja, lika men ändå olika.
Mm.
Men vad kul, vad spännande. Var det här någon slags incheckning eller har vi något?
Gud, just det, vi brukar checka in.
Ja, vi som vanligt regel. Vi ska följa.
Du är våran ordningsvakt, det brukar du vara.
Ja.
Ja, eller hur? Nej, men jag tycker att vi gör en riktig incheckning, faktiskt.
Vill du visa hur man gör en riktig incheckning?
En riktig incheckning. Alltså man kan göra incheckningar på väldigt många olika sätt. Och vi brukar väl göra incheckning med hur det känns just nu. Eller hur?
Mm.
Jo, men jag känner så här att min kropp och min själ inte riktigt är på precis samma plats. Du vet sådär. För jag har ju liksom varit. Jag cyklade hit. Jag hade en intervju precis innan. Och så var det lite kort om tid. Och sen från mig hit är det typ nästan bara uppförsbacke. Och åt andra hållet är det ju nästan bara nedförsbacke då. Men att ha liksom packa ner grejerna, ha lite bråttom, tänka så här, tänk om någon ser mig när jag åker här. Jag har ju så här jätteful hjälm och en så här orange mössa och så mina vanliga kläder och glasögon och cykla så här rätt långsamt på en racercykel. så det är ju också så här att det är ju lite så här lite splittrande. Så nu när jag sitter här och så ska vi göra det här och samtidigt som det här känns väldigt vant så känns det väldigt ovant. Och jag känner mig så här lite så här omtumlad. Där är jag. Hur har du det?
Jag har verkligen sett fram emot det här. För att, nu är det inte så att jag har gått och saknat att podda under sommaren. För det var rätt skönt att bestämma sig för att ja, men nu vilar vi på månader. Så det var skönt. Men nu har jag verkligen sett fram emot det här. Och därför blev jag så här överrumplad att jag av alla speedade människor lyckades somna liksom i hängmattan. Jag låg där en stund häromdagen och bara så här försökte turbovila. Men då åkte telefonen upp hela tiden. Fram med en bok, undan med en bok, upp med telefonen igen. Blunda så här hårt så man nästan liksom knep med ögonen. Men idag var det verkligen inga problem. Så jag blev lite så och jag känner mig omtumlad just nu. Och han ju ändå reflektera lite så här medan du klädde av det här och jag vinglade omkring här helt yrvaken. Men det är ju så häftigt att jag kommer dit än att för det här andra dagen i rad som jag sover middag. Och det är så olikt mig. Det kanske är it's a sign. Det kanske är något en ny fas i livet. Det blir bra på återhämtning och vila igen. Men nu känns det ju mer som jag gör för att jag måste. Igår höll jag min första föreläsning sen 9 mars. Och känner mig väldigt så här, orutinerad och ja, men hur gör man egentligen när man står och pratar inför en massa människor och sådär. Och jag blev så trött, jag föreläste 3,5 timme, så hade jag 45 minuters bilväg dit och sen hem och slocknade på soffan. Alltså jag orkade inte ens äta upp min lunch.
Så men 3,5 timme är ju svinläng att föreläsa ju.
Nej, men jag är van att hålla så här två dagars heldagsutbildningar och så kanske föreläsa 2 kvällar samma vecka. Och då klart, då blir jag lite trött på fredagen. Det ska man ju erkänna. Men det har ju varit liksom ganska normalt för mig. Jag har alla brukar
men
säga...
Men vad tänker du att du har för kortisolnivåer liksom, där det är normalt? Liksom?
Ja, men det är precis där som... det har ju inte gått så bra. Ja, nej men jag är nästan, jag tror jag sagt det förut i våras, men jag skäms nästan för det. Men jag tyckte att det var rätt skönt med en pandemi så att man fick dra ner rullgardinen och lulla omkring här och återhämta sig lite. Även om det är allt annat än en bra på en massa olika sätt för människor och för även för mig och ekonomin och allt sånt där. Men rent för stressen var det ju väldigt bra. Ja, men nej, men så att jag är väl lite förvirrad just här och just nu. Jag tror bara det jag försöker säga. Men jag kanske kvicknar till innan vi har slutat, vem vet.
Det gör du säkert. Ja. Ja. Men det här med liksom återhämtning och vila och det jag klev in här med, det var ju liksom ord som sa att ja, men att det här att kvinnor är att känna att de inte duger eller och tycker inte att de är tillräckligt snygga och bra och är helt jävla utschasade, att det är liksom någon sorts, det är en väldigt trygg plats för samhället att ha kvinnorna. Alltså traditionellt sett då. Jag tittade på en film, eller en halvfilm som heter Suffragette. Som var på SVT Play tror jag. Som handlar om kvinnofrigörelsen och kampen för rösträtt i England. Och där kvinnorna då, som det handlade om, de jobbade i tvätteri. Eller hon huvudpersonen jobbade i tvätteri. Och hon fick då tala inför deras parlament och berättade då att kvinnorna jobbar ja, men hur länge som helst, männen jobbar kortare dagar och har dessutom då mer varierade uppgifter. Och hur de använder då det faktum att kvinnor har ingen rösträtt, de är helt rättslösa, så att de kan ju förlora sina barn om de inte lyder, liksom, om de inte sällar sig i ledet. Och det jag insåg när jag såg den här filmen var ju liksom att man, shit, jag lever ju som om jag fortfarande är i tvätteriet. Fast jag inte är i tvätteriet. Och vad är det då som håller mig fast i tvätteriet?
Gud, så spännande. jag måste se den där. Jag såg att det var, skulle, men jag gick och la mig. Det där dök upp i mitt flöde i tvn igår. Men vad skulle jag säga? Jag bara så här, superintressant det där med filmen Suffragette och hela den tvätteriet-grejen och så. Men jag vill backa lite. Du sa så här att det var en trygg plats att ha kvinnorna på. Kan inte du bara liksom sätta ord på vad du menar med det så att vi andra... Jag tror, alltså jag får
men
en bild av...
Vi har pratat om det tidigare i podden också tror jag. Att min upplevelse är att det finns en rädsla för kvinnor och kvinnors kraft och kvinnors frigörelse och kvinnors åsikter och... Att det finns en, ja men i den här liksom patriarkala strukturen så, ja, eller överhuvudtaget, det finns en väldig rädsla för kvinnors styrka. Som ju vi har diskuterat att det är ju ingenting att vara rädd för. Men går man och är rädd för den så behöver man ju liksom hålla ner den. Och ett bra sätt är ju att urholka självkänsla och att se till att man inte orkar mopsa sig för att man liksom är för jävla trött.
Mm.
Så det var mer att jag fick liksom syn på det och att även om vi kanske har luckrat upp strukturer på många håll, det är inte så att jag jobbar 12 timmar i tvätteriet och sen har jag ingen rösträtt och ingen egen ekonomi, utan jag har en väldigt stor möjlighet att leva mitt eget liv. Men jag känner att jag ändå är liksom, att jag fattar beslut och att jag kör mig själv mera slut än vad som är rimligt. Och att jag drivs av någon sorts överlevnadsrädsla snarare än lust. Och att det här liksom rädslan för att vila, vad är det som gör att vi liksom är så rädda för att vila? Vad är det som gör att det känns så skamligt att känna efter att vara trött? Alltså jag tycker det här att köra 45 minuter och sen liksom möta en massa människor och så hålla sin föreläsning i 3,5 timmar och köra 45 minuter hem igen. Alltså jag tycker att det låter som ett ganska tufft dagsverke. Och att vi liksom inte tycker det är liksom lite konstigt.
Mm. Ja, nu när du lägger upp det så, så måste jag verkligen hålla med dig. Bara att jag har kört på i så många år och jobbat, jag har verkligen jobbat så många timmar per dygn under många år. Att jag har tappat förmågan att se vad som är rimligt och vad som inte är rimligt att en människa klarar av. Jag har förstått att andra, liksom, jag kan se hos andra att du jobbar för mycket eller vilar för lite eller så. Men jag har inte haft förmågan att se det hos mig själv.
Ja, men det här att en kvinna skulle ta en tupplur. Jag tror att varför ska tuppluren vara liksom någonting som man inte får lov att ta? Varför
man får ta en hönslur.
Ja, precis. Ja. Ja.
Jag vet, min pappa, han var väldigt bra på det där. Han brukar säga, han sa liksom 8 minuter, sa han. Och så drog han liksom DN över huvudet. Och så tog det ungefär 8 minuter. Sen började han prassla sig fram där bakom tidningen. Och det där har han gjort liksom, ja, men typ så länge jag kan minnas. Medan jag har väl aldrig sett min mamma gå och lägga sig på dagen. Nu har de levt, liksom, de har ju levt ihop fram till min pappa dog. Men de levde väldigt olika liv, men ändå. Han klev upp tidigt och jobbade ute på en arbetsplats och hon var hemmafru väldigt länge tills hon startade eget företag och så. Men ja, det är ingenting som jag reflekterade kring, att varför går pappa och lägger sig och varför gör inte mamma det?
Mm.
Utan det var kanske bara någon norm, något som var alldeles självklart.
Och varför, om jag får en timme över, varför sticker jag och handlar eller pantar burkar eller
skriver inköpslistor,
städar en toalett eller, ja. Ja, medans min man då i en mycket större utsträckning tar en tupplur, sätter sig och fikar i solen eller kollar ett avsnitt på Netflix eller ger sig ut och cyklar eller någonting som han gillar. Så att han har ju en mycket sundare inställning till det här med liksom att det uppenbarar sig tid. Ja, men då använder jag den tiden för att främja mitt välbefinnande. Medan jag använder den tiden för att få saker gjorda.
Mm. Mm.
Och jag tror att det är, om man skulle titta på hur kvinnor och män gör, så tror jag att fler kvinnor springer liksom efter att göra listan.
Mm. Det vore sjukt intressant att göra en liten undersökning här bland våra lyssnare. Hör av er. Vi finns ju både på Facebook, Instagram och så har vi en webbsida också. Och mejl. hej@kanslosmart.se, ni som vill mejla. Eller hör av er via Facebook och Instagram. Berätta, vad reagerar ni på? Hur brukar du göra? Man eller kvinna? Eller icke-binär?
Just det. Mm. Det är ju så här väldigt bra, det här icke-binär, att jag är ju väldigt fast i man och kvinna. Jag pratar ju liksom, i mitt huvud så är det liksom det som jag tänker på. Och när vi har haft olika samtal så har ju du varit jättebra på att komplettera med liksom man, kvinna eller icke-binär.
Ja, kanske. Ja.
Och så jag tänker liksom att det är en grej som jag skulle vilja prata lite om nu, från det ena till det andra.
Det är så bra idag, bara som en parentes. Vi har ingen fast agenda, utan jag tror att vi kanske döper avsnittet till nystart eller någonting.
Ja, wild and crazy. All over the place.
Liksom. Yes.
Känslorna är all over the place.
Ja, ja, förlåt. Ja. Parentes, slut. Fortsätt.
Ja. Nej, men för jag tänker så här att just nu är det ju bara liksom en ovana och en slapphet från min sida att jag bara säger män och kvinnor.
Ja, därför att det är, alltså, eller jag säger jag vet inte om det är slapphet eller det är verkligen en ovana. Vi är ju uppväxta med kvinna, man, kvinna. Det är det enda som har funnits. Det är ju liksom relativt nytt att man lägger till eller icke-binär, eller hur man vill definiera sig, eller hur man vill uttrycka det där. Ja, det är ju verkligen. Men använder du hen-begreppet?
Ja, jag jobbar ju som copywriter, så att hen är ju ett väldigt, väldigt användbart pronomen så.
Mm.
Och för mig är ju hen, det ligger inget genus i det, alltså ingen könsbestämdhet i det, utan det handlar ju bara om att en läkare är en hen.
Mm.
Tills man har träffat en läkare, då är hon en hon eller han, eller vad vederbörande nu vill kallas för.
Mm.
Eller förskolläraren eller kunden är ju en hen, ofta.
Så. Just det. Mm.
Men jag tycker att det här med framförallt hur man identifierar sig och det här med att vara man och vara kvinna på sitt sätt och hur man själv vill liksom se sig själv. Jag tänker att det är ju en del av att få känna alla sina känslor också. Att få vara hela sig själv och att få vara sig själv på det sättet man själv vill. Och jag tänker att i mitt tänkande så inser jag att jag är ju säkert begränsande för människor som inte liksom lever i samma, eller som inte har samma begränsade syn som jag har.
Jag hänger inte med. Att du skulle vara begränsande?
Ja, nej, men när jag pratar så pratar jag ju alltid liksom man, kvinna.
Ja, du är tillbaka i det. Ja. Okej, ja. Nej, men ja. Då är jag med. Mm.
Ja, vad är det som gör att du när jag sitter och pratar, ja, män och kvinnor, åh, icke-binära, säger du liksom. Vad är det som gör att du är så bra på det?
Jag vet faktiskt inte. Det är nog någon grundinställning som jag har valt att försöka ha. Jag har inte alltid det, absolut inte. Men att vara så inkluderande som möjligt i när jag kommunicerar. Men det innebär verkligen inte, som sagt, att jag gör det alltid. Men, och kanske att det är lättare att höra när någon annan utelämnar någonting än när man själv gör det. Det tror jag är liksom egentligen svaret på frågan. Och att jag tänker att vi är ju team och liksom, ja, det är väl bra om vi kompletterar varandra. Missar jag någonting så hoppas jag att du, om du upptäcker det,
så fyller i liksom. Så det är ingen erfarenhet du har eller ingen historia du har hört någon som berättar som har gjort ett stort intryck?
Utan det är nog en samlad, liksom ett uppvaknande liksom i vår tid där det är liksom, ja, många blir exkluderade om man pratar man, kvinna bara eller pojke, flicka. Och
där jag varse blir mig själv som liksom lite yrvaken nu här. Va? Ja.
Ja. Nej, men alltså, ja. Nej, men jag. Och det är ingenting som jag har så här dykt ner i och fördjupat mig i, utan det är nog bara tendens. Alltså, i förskolan är ju en bra plats. Nej, jag jobbar mycket ute i förskolor och skolor och det är en bra plats att fånga upp liksom. Där är man ganska snabb på att fånga upp. Man ligger ofta i framkant och försöker liksom driva en utveckling. Eller delar av förskolan, ska man säga. Det gäller förstås inte alla som arbetar där. Det är ju en enorm arbetsplats. Men, så att det kanske delvis kommer därifrån, faktiskt.
Ja, men det kan det nog tänka vara. Mig.
Ja. Mm. Men apropå det här med att vila och sådana saker och att ge dig själv space och utrymme. Liksom, känner du så här nu när det har varit sommar och förhoppningsvis, människa, har du väl tagit semester?
Ja, men jag har faktiskt tagit semester i år. Det var jättehärligt.
Grattis! Det tar vi en teskål på. Skål på dig.
Skål.
Nej, men känner du att det är lättare för dig att ge dig själv? Liksom när, alltså, behöver du vila först för att bli bättre på att ta hand om dig själv? Eller hur funkar du liksom? Är även under semestern så att du kör på och liksom passar på att göra någonting när det är en ledig stund? Eller?
Alltså, det jag försöker göra under semestern, eller när jag har ledig tid, eller när jag har dagar som inte är väldigt uppstyrda så, det är att etablera goda vanor. Och det gör jag liksom varje semester, och sen håller det liksom i olika lång utsträckning, ja, så. Eller olika stor utsträckning, olika länge. Så det är väl en sak som jag gör på semestern. Men nej, jag är rätt. Alltså, det här med att bara liksom strosa omkring och titta på saker. Och, det är liksom, det är svårt. Det blir gärna liksom planterat äppelträd eller rensa lite ogräs eller fixa en lunch. Men däremot så kan det gå liksom ett väldigt mycket långsammare tempo. Så. Läsa mycket böcker.
Mm. Men för det i alla fall, alltså det tänker jag är så otroligt avkopplande. Mm. När man gör det av rätt anledning, tänkte jag säga. För ibland kan man också plöja en massa böcker för att man tycker att man ska. Eller man kanske behöver förkovra sig, göra research. Det beror på vad man läser och så. Men,
jag hade väl en hög med så här 12 böcker inför sommaren. Och det var kanske 3 facklitterära böcker. Och så var det, vad det nu kan ha varit, 8-9 romaner av olika, där jag har hittat författare som jag skulle vilja läsa. Jag hade lagt dem i så här en ordning. Jag tänkte, men jag plockar dem uppifrån och ner. Ganska snart då så insåg jag att jag hade ingen lust att läsa facklitteraturen. Jag lade den åt sidan. Det var inte alls roligt. Utan jag läste romaner och sen kunde jag så här, jag hade några som var lite mer krävande. Och några som var bara fullkomlig så här chipspåse. Och då utifrån hur jag kände. Så jag bara, nej men jag vill ha chips. Så då kunde jag liksom ta en bok som jag visste var bara, ja men riktigt sån här, ja, Netflix-serieroman liksom. Mm. Så det var jättehärligt.
Mm. Ja, det kan jag sakna nu när liksom man börjar jobba lite mer igen och sådär. Att bara plöja sig igenom en bra bok.
Mm.
För det är ju, tycker jag, bland det bästa med semester.
Mm.
Jag är ganska dålig på att läsa så här på dagtid och när hjärnan är pigg. Annars läser jag mest på kvällen innan jag ska somna. Och ibland blir det liksom 2,5 sida och ibland blir det 2,5 meningar liksom, mm, innan. Då tar det lite tid att ta sig igenom en bok. Så att det kan jag verkligen sakna.
Jag har en ny idol också.
Mm.
Margaret Atwood.
Ja.
Hur kan jag ha levt i 45 år och till och med liksom pluggat i USA och inte liksom inte fått henne på min radar?
Mm.
Jag tycker det är jättekonstigt. Är inte det jättekonstigt?
Ja, kanske. Men alltså det, man kan ju inte ta in allt. Utan jag tänker också att det kanske är nu som du är där, helt enkelt.
Ja, det, ja, men det, uppenbarligen. Det är liksom, men det är sådär så att jag har tänkt liksom att man, och jag har ändå läst feministisk litteratur och, ja men, mm, det är,
vad är det du har läst av henne?
Jag har läst Oryx and Crake och The Handmaid's Tale.
Mm.
Det är de jag har läst.
Mm.
Och, nej men alltså som, hon är såhär stört cool. Och anledningen till att jag läste henne var att jag har en, ja, ett program på, eller en app, eller vad det nu är, med utbildningar som heter Masterclass. Och hon är en av dem som håller en sån. Och hon var så jäkla söt. Och hade sån integritet att jag kände så här, men gud! Ja, och så började jag läsa och insåg att herregud, hon är helt fantastisk. Och hon är ju inte bara författare, utan hon är ju aktivist också. Och hon uttalade sig någonting i stil med att det som gör att jag är aktivist och varför jag står här, det är för att jag kan inte bli av med mitt jobb. Så jag kan säga de här sakerna som andra människor inte kan. Och hon hade också någon sån här, det var någon säkert från 70-talet, för att den som intervjuade henne hade sån här jätteglasögon, ja, du vet, som satte, ja, så halva pannan.
Ja.
Och sa någonting om att, ja, hade läst någon av hennes böcker och sa, ja men det fanns ju så många möjligheter till försoning och att de skulle få varandra och kärlek och sådär. Och Margaret, hon bara helt såhär stoneface, sa något i stil med att det finns jättemånga sådana böcker att få. Billigt. Harlekin-romaner kallas de. Det finns säkert i närmsta kiosk. Och sen bara, tyst.
Ja.
Och jag tyckte det var så stört coolt.
Men visst är det häftigt med de här äldre kvinnorna som, alltså jag älskar att samla på sådana förebilder. Alltså som har, de är där de är. Mm. Och de ber dem inte om ursäkt för sig själva. Och ofta så blir de också, de blommar ut och blir så förbaskat vackra. Alltså därför att de håller inte på och fjäskar och har sig. Alltså de kan, jag menar, de kan klä sig och sminka sig, allt det där. Men det är inte det handlar om. Utan de, alltså de har passerat det här liksom, där man liksom springer runt och viftar och visar upp liksom kroppsdelar och liksom pyntar sig på en massa olika sätt. Utan de bara är. Och ofta är de ganska, alltså som jag upplever flera av de här, jag tänker på, väldigt orädda. De säger och de tycker och de tänker och de tar plats. Och det är, alltså jag tror jag ska göra ett collage med såna här,
mm,
förebilder. Alltså, mm, bara sätta upp här på kontoret och bara sitta och, mm, titta på någon dag. Nej men hon är ju häftig. Det var jättelänge sedan jag läste något av henne faktiskt.
Men det är en dokumentär nu, jag tror också det är på SVT Play, om Margaret Atwood.
Mm-hmm,
som jag rekommenderar alla i hela världen att se.
Toppen. Vi kanske ska be SVT Play sponsra oss snart.
Mm-hmm.
ja. Nej men häftigt. Ja, men vad har du med dig så här inför hösten? Någonting som, någon nystartsgrej så här, som att den här vanan vill jag behålla, om du har lyckats etablera några bra vanor nu, eller har du något så här, är det här ska jag inte göra eller något sånt där? Eller har du gett upp redan? Det är ändå 1 september idag när vi spelar in det här.
Nej, men jag har väl liksom mina motionsvanor som jag har etablerat, och att där jag kör dem mellan 7:30 och 9 på morgonen. Först går jag ut en sväng med hunden. Sen springer jag en sväng varannan dag och styrketränar. Och varannan dag så går jag ut med hunden och yogar en stund. Och är igång liksom 9:00. För jag har insett att det här, att för mig att få loss tid för mig själv på eftermiddagen det är på något vis som att förtrollningen liksom är bruten på eftermiddagen. Att den här känslan av att jag vill göra något bra för mig själv. Jag har liksom ett litet fönster. Och,
men lite som teskegumman, man bara krymper ihop på eftermiddagen. Ja, jag känner också igen mig där.
Mm. Mm. Och det jag gör för att få det att bli av, hunden den ska ju ut liksom. Så att då har jag ju bra draghjälp. Men jag lägger ju fram träningskläder på en stol så att jag ser dem liksom precis när jag går upp. Så att det bara ska vara liksom helt automatiserat. Jag ska inte behöva bestämma någonting så. Så det har funkat jättebra. Och sen det här med att inte överleverera och att inte liksom alltid tänka att jag måste jobba så fruktansvärt snabbt för att omgivningen ska tycka att jag är bra.
Mm.
Att jobba i ett lite liksom mera långsiktigt hållbart tempo kan man väl uttrycka det som. Och jag har skalat bort en massa grejer också. Nej, men saker som projekt som jag hade på gång. Nej, men titta liksom på vad kan jag ta bort. Ja, och jag tog bort precis allt utom jobba och att göra liksom ett litet projekt som är för att jag behöver ju någonting liksom för att inspirera mig och kompetensutveckla så. Men så det känns jättebra. Hur har du gjort då?
Ja, hur har jag gjort egentligen? Alltså jag, när det gäller just träning och ta hand om mig fysiskt så där och psykiskt blir ju det faktiskt på köpet. Mm. Det är ju helt makalöst hur bra det är att träna och röra på sig. Där har jag kommit, för att jag, alltså det började tidigt i när det nu var, jag fick den här vinterinfluensan januari, februari när det var. Och blev ju jättesjuk och hostade liksom upp en ryggskada som jag haft sedan tidigare. Och sen gick jag och fick hjälp med en fysioterapeut. Och han under hela våren där, han verkligen hjälpte mig och gav mig liksom det här. Ja, men du kan träna fast att det gör ont. För det är ingen värre skada än så liksom. För det första så trodde jag att jag var typ 100 år i kroppen när en nysning och en hostning kunde liksom riva upp ryggen så ont så att jag kunde inte röra mig, så ont hade jag. Men han sa att det är jättevanligt. Bara det var så skönt att höra. För det är så lätt att man bara säger okej, det är kört. Det går inte längre. Nej, men så att jag fick bra hjälp av honom och började verkligen styrketräna med vikter. Och i och med att det var corona och allting så har jag liksom tränat hemma. Och nu är jag där att jag behöver liksom inte ens diskutera med mig själv. Utan jag vaknar på morgonen och kroppen känner att den vill bara upp och köra. Och förut när jag har styrketränat så har jag sett det som något ganska plågsamt som är bra att göra. Nu tycker jag att det är stenkul. Och särskilt när jag får med mig min man. Han är inte lika pigg på morgnarna som jag är. Så att jag ska börja lägga fram hans träningskläder. Så att det är bara dem jag får gå och byta ut dem. Så det är bara dem man kan ta på sig. Nej, men då har det också blivit någonting vi gör tillsammans. Inte jätteofta, men ändå. Och det är väldigt roligt. Så att jag, för mig är träningen nu både, det är liksom en automatisk grej och jag tycker det är väldigt roligt. Men så ska man variera sig och så lägger jag till saker. Så nu kan mina träningspass, de kan bli väldigt långa. Och då har jag insett att det funkar inte riktigt att träna flera timmar om dagen. Liksom. Idag har jag lagt tre timmar på styrketräning och promenad. Det är väldigt lyxigt. Men mycket mer än så har jag insett.
Och då blev du så trött att du fick lägga dig och sova också. Ja, precis.
Nej, men annars så är det ju verkligen det som ger energi. Alltså. Men jag står ju i ett skede som så många andra i min bransch med föreläsningar och så. Att det är typ tomt i kalendern. Inga pengar in. Så att jag håller ju på och klura på hur ska jag bäst kunna ratta om mitt företagande så att jag kan försörja mig fortsättningsvis. För att det känns viktigt att få fortsätta vara egen och att kunna göra det utan att vara ute och föreläsa om det, om nu efterfrågan är borta, så att säga. Så att det är mycket sådana, det är där jag är. Men mitt prio är verkligen att ta hand om mig själv och mina relationer och att tänka lite mer på mig själv. Inte hela tiden svara ja och vara så himla tillgänglig när någon behöver mig. Det ska jag. Alltså jag vill inte sluta vara tillgänglig för andra. Men kanske att jag ska tänka en gång innan jag per automatik svarar ja. Mm. Så. Men jag tycker att det är väldigt lätt så här efter man har varit lite mer ledig. Och jag har inte haft någon sån traditionell semester där jag så här under 4-5 veckor stänger ner allt. Utan jag har småjobbat lite för att jag behövt då och då. Men ändå känt mig väldigt ledig så. Men jag tycker oftast att det är lätt den här tiden på året att lova sig själv en massa saker. Ge sig själv, ja men nu är jag där, nu fixar jag det här. Och sen så blir det lite mörkare, det blir lite tyngre, man kanske får någon infektion. Och sen så, så trillar man ner där i sitt vanliga jag. Och kanske stressar för mycket, tränar för lite eller vad det nu kan vara. Och jag tycker det fenomenet är ganska intressant. Jag tror inte att jag är ensam om det, om man säger så. Så att, en tanke jag har är ju, vad är det som ska till för att jag ska bibehålla det jag vill bibehålla? Jag har inte svaret, men jag tänker mycket kring det. Mm.
Jo, men det är nog det man behöver göra. Återkomma till det och tänka och ha det liksom i medvetandet. Även när det liksom börjar snurra lite fortare. Men jag tänker så här. Vi har ju någon sorts idé kring vad vi ska prata om i höst. Och nu bara slänger jag ut det på dig. Ska vi göra så att vi diskuterar lite grann om vi har några ämnen kanske som vi var sugna på att...
Du vill att jag plockar fram dem så vi kan prata om dem.
Ja, men precis. Lite grann hur vi tänker. Och de som är på hugget här nu har ju också en chans att höra av sig och komma med andra förslag.
Mm.
Jag har ju som mitt specialintresse, det är ju det här med män och kvinnor och icke-binära. Men framförallt är det ju den här dynamiken då, det patriarkala och kvinnorna och män. Eller kvinnor och män som två olika krafter, eller om man ska säga. Två olika delar som möts. Sen om det är kvinnor på manssidan och män på... Ja, men du förstår, det är strukturerna mer som jag är intresserad av. Och sen det här, liksom, vad är det som gör att män ställer till med så mycket i världen och vi pratar så väldigt lite om att det kanske är mansrollen och förväntningarna på män och hur vi möter våra söner som ställer till det. Alltså vad är det i... Varför kan vi inte snacka om det mer? Så det gör vi ju i nästa avsnitt.
Ja, då har vi träffat en superspännande person, Jan Jönsson, som är statsborgarråd. Eller vad heter
socialborgarråd,
det?
Socialborgarråd för Liberalerna.
Det. För Liberalerna i Stockholms stad. Det får ni inte missa. Det kommer bli superspännande. Och han har ju både mycket personliga erfarenheter av att kliva ut och vara lite utanför den manliga normen och vad det har fått för konsekvenser. Han har ju liksom blivit mordhotad och tycker det är ganska otrevligt att åka tunnelbana numera på grund av det. Men han har också jobbat som lärare och rektor i skolan och berättat hur han arbetar förebyggande. Så det kommer bli ett superspännande. Och känner jag oss rätt så kommer vi också följa upp det där samtalet sen och prata vidare om det i kanske ett helt avsnitt.
Ja, men precis. För det kommer ju inte räcka bara med ett avsnitt. Och han har ju säkert en massa infallsvinklar kring det här med olika roller framförallt. Och som jag tror att vi skulle kunna diskutera på ett spännande sätt. Eller jag kommer känna att jag kommer behöva liksom en debrief för att så. Och hur har vi liksom...
Ja, men det har vi, där är vi nog helt överens. Sen så hade du massa bra idéer här tycker jag som jag listade upp. Vi pratade om det här med att utmana sig själv också. Att det skulle kunna vara ett tema. Och hur man använder kunskapen om känslor för att kunna följa sina drömmar.
Mm.
Det är ju någonting som är värt minst ett program att utforska. Om vi nu vet... Så pass mycket som vi idag vet då, om hur känslor och fungerar och det här med motivation och drivkrafter. Hur kan man liksom använda den kunskapen och koppla till... Jag menar, det är väldigt lätt att drömma och vilja en massa saker. Men det kan också leda till en rad olika ganska stora besvikelser. Mm. För att det blev inte så.
Mm.
Går det liksom att... Ja, men det,
precis, så på ett väldigt konkret sätt och hur man använder sin förståelse om hur man... fungerar känslomässigt som ett sätt att leva sitt liv eller att skapa ett liv som man vill ha.
Vad har vi mer? Vi har nervositet föreslog du också att vi skulle prata om. Det är ju superspännande.
Ja.
Vad är egentligen nervositet och hur kan man handskas med den?
Mm. För alla har ju varit nervösa och vi har alla en relation till att vara nervös. Och de flesta av oss tror jag har en upplevelse av att det är negativt att vara nervös.
Mm.
Tänk om man kunde liksom vända på det. Mm. Det är ju spännande.
Mm. Och sen prata lite yoga mindfulness också.
Mm.
Det är ju alltid kul och spännande tycker jag. Och då kanske det är någon som bara, Det finns fortfarande en massa föreställningar om yoga och mindfulness där ute. Bland människor som inte vet så mycket om det har jag märkt. För när jag började med yoga för 20 år sedan så liksom var det lite UFO-varning på den aktiviteten. Och sen har jag trott att ja, men nu håller alla människor håller på med yoga. Men nej, det kan vi utforska utifrån ett känslosmart perspektiv kanske. Och förändring. Vilka känslor dyker upp under förändring?
Det är ju också skitspännande. Och det här att vi har en idé att ja, men jag älskar förändring. Men grejen är att liksom rent biologiskt så är vi inte alls konstruerade för att älska förändring. Tvärtom är vi konstruerade för att vara otroligt skeptiska inför förändring. Så det faktum att man liksom ses som lite trög och motvalls och lite löjeväckande om man tycker förändring är jobbigt hjälper ju liksom inte. Så, och när, vi behöver hela tiden förhålla oss till förändring på olika sätt och ovisshet. Så det tänker jag kan vara ett jättenyttigt nyttigt avsnitt.
Både om man då kan identifiera sig som en som gillar förändring och en som inte gör det.
Ja,
vi kan försöka väva in båda aspekterna.
Ingen människa gillar alla aspekter av förändring.
Nej,
de allra flesta gillar ju förändring som man själv initierar och som leder till det man själv tycker är bra för en själv. Det,
Bra för alla som lever i en relation och lyssnar på kanske.
Bra för alla som lever kanske.
Ja, exakt. Och sen hade vi också, och det är ett gammalt önsketema, klimakteriet.
Ja, det är ju svinspännande.
Ja, och vi ska försöka få till en intervju med Louise Edlund som är en vän till oss båda.
Hon heter Louise Rudbeck nu va?
Ja, men just hon har gift sig.
Ja,
förlåt Louise. Men hon har flyttat en bit ifrån oss. Vi hoppas att vi kan få till ett möte, annars vi får lösa det på något vis. För det är spännande område.
Och det är ju
väldigt... Oavsett om man är man, kvinna eller icke-binär, tänker jag.
Eller hur? Och där tänker jag att det är spännande. Dels då är ju Louise oerhört insatt i vad som faktiskt händer. Och sen tänker jag att vi ska liksom krypa ner under den här läskiga stenen. Av den här skammen av att en kvinna har liksom ingen plats i samhället om hon inte längre är fertil. Som att det skulle vara pinsamt med klimakteriet eller pinsamt med åldrande. Det tycker jag är svinspännande.
Ja, för först är det ju pinsamt att blöda när man har mens.
Mm.
Och sen är det pinsamt när man slutar blöda, att man inte har det.
Mm.
Då är man ju ett UFO åt andra hållet.
Mm. Så återigen det här liksom med att tänk vilken makt och kraft som skulle frigöras bland kvinnor om man liksom slutade gå och känna att man hela tiden hade någonting att skämmas över. Och tyckte att man liksom duger som det är.
Ja. Halleluja.
Mm.
Ja.
Eller hur? Nej, men,
det är vår tänkta lilla meny. Och återigen då, har du någon så här önskemål vad du vill att vi ska prata om, så hör av dig via våra sociala kanaler eller via
eller
mail.
Tips på vem vi skulle kunna intervjua.
Mm.
Jan Jönsson, det var ju faktiskt en artikel i DN som jag läste och insåg att herregud, den här människan måste vi träffa. Men det kan ju mycket väl vara så att det finns artiklar och sånt som jag inte har läst.
Det får vi nästan hoppas.
Ja. Så nästa avsnitt så
ska ni också få träffa Jan Jönsson. Det blir ett kärt återseende för oss.
Mm.
Det är lite absurt att prata om det. Vi har ju redan gjort det i avsnittet. Men ja, det blir spännande och intressant.
Mm.
Ska vi tacka för idag?
Vi tackar för idag.
Mm. Tack.
Tack.